Sofia och Johan blev båda två skrämda av dessa väldigt konstiga händelser, som till en viss del dessutom var väldigt lika varandra. Men å andra sidan mycket okaraktäristiska för de båda två. Det hela hade utspelat sig inom loppet av bara några timmar och ingen av dem mindes särskilt mycket av sin egen händelse, bara den andras. Båda två valde att stanna hemma ifrån jobbet och medan de åt sin frukost så pratade de om vad som hänt dem. De bestämde sig för att ringa till både Jenny och Nina och höra om de också hade upplevt någonting liknande, eller i alla fall något konstigt sen kvällen när de använde Ouija-brädan. Men Nina berättade genast för dem att hon nu alldeles nyss stått framför sin stora hallspegel och borstat håret när hon tyckte sig se någonting i ögonvrån. Hon tittade dit, såg ingenting och vände sig mot spegeln igen. Från ingenstans så blev det plötsligt en spricka uppe i ena hörnet och medan hon såg på så spred den sig sakta diagonalt ner till hörnet i nederkanten. Sen gick den i 1000 bitar mitt framför ögonen på henne och utan någon anledning alls. Hon sopade fortfarande när de ringde och var ganska skärrad. Det var då de bestämde sig för att träffas hemma hos mig. De ville höra om jag också råkat ut för någonting märkligt och de ville berätta om vad som hänt dem. Vi satt till långt in på kvällen och pratade om vad som hänt. Vad det betydde egentligen och hur man skulle förstå vad det egentligen handlade om. Olika teorier och funderingar bollades fram och tillbaka och vi undrade ju allihop vad vi nu skulle ta oss till. Om vi hade väckt Ouija-brädan till liv. Om det var så det var, hur fick man den att somna igen? Flera gånger försökte vi få tag i Jenny men hon svarade aldrig och vi vet inte om någonting hänt henne eller om hon bara har något annat för sig. Ovissheten är inte rolig, men jag antar att vi får tag i henne förr eller senare. Så småningom gick mina tre skärade vänner hem till sitt och jag blev ensam kvar. Med 1000 tankar i skallen, en Ouija-bräda och samvetskval. Samvetskval för att jag mot bättre vetande låtit dem låna Ouija-brädan och att jag kände mig så lättad över att inte ha deltagit när de använde den, eller ens i närheten. Det var då jag hörde det. Ett svagt hasande följt av ett lätt raspande ljud. Det tog ett tag innan jag kunde lokalisera källan till ljudet, men till slut lyckades jag. Det kom inifrån trälådan, den som innehöll Ouija-brädan. Planschetten stavade till någonting där inne alldeles själv, hasade och raspade. Helt själv. Usch, jag vill inte veta. Och det är där vi är nu. Jag vet ännu inte mer än det jag just berättat för er. Ibland när jag går förbi trälådan hör jag hur planschetten far fram och tillbaka över bokstäverna där inuti lådan. Men jag vågar inte öppna och titta. Jag tror inte att det är någon bra idé heller. Jag har flera gånger varnat för att leka med elden, utmana såna här krafter och varelser som man inte känner till. Jag har uppmanat till respekt och försiktighet när det gäller det övernaturliga, för man vet aldrig vad man kan bli tvungen att hantera eller leva med. Det här är anledningen. Det här är vad som kan hända. Så hur spännande det än verkar. Gör det inte. Snälla ni. Gör det bara inte. Hörrni, minns ni morbror Martin? Jag har ju berättat om honom tidigare, om våra fisketurer, om hur vi hamnade på Marön och mötte han som inte får nämnas vid namn. Vi utmanade ödet den gången. Det kunde ha slutat riktigt illa, men det gjorde det inte och tur var väl det. Jag ska berätta om ännu en händelse och har du inte lyssnat på Marön så kan du göra det. De där fisketurerna har varit tradition under en mycket lång tid. Ända sedan jag var ett litet barn och en gång, långt före händelsen på Marön, inträffade någonting under en sån fisketur som jag inte kan glömma. Jag var 14 år den gången och jag är än idag inte riktigt säker på vad det var som hände eller vad det var vi såg. men jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det. Det var sommar och det var ljust länge på kvällarna och varmt i luften till långt in på nattkröken. Myggen var rent ut sagt för jävliga det året, minns jag. Stora som sparvar och myggbetten blev därefter. Stora, många och de kliade mer än vanligt. Men morbror Martin och jag, vi envisades med våra fisketurer och förde gerillakrig mot myggen där ute på vattnet var och varannan kväll. Vi metade bara den där sommaren av någon anledning som jag inte kommer ihåg. Och därför ansåg morbror Martin att skulle vi fiska fick det bli tidigt på morgonen eller sent på kvällen, när det var lite svalare. Annars nappar det inte. Jag har aldrig varit särskilt morgonpigg och det är inte han heller, så alltså fick det bli kvällsfiske. Inte för att vi fick särskilt mycket fisk, för det mesta bara ett par abborrar och ibland ingenting alls. Men det spelade inte så stor roll vilket. Vi hade trevligt och fick lite tid för oss själva där ute på sjön i hans redan då urgamla eka. Och det var nog det som var den egentliga orsaken till de där turerna när det kom till kritan. Åtminstone så var det så för min del. En sen kväll runt midsommar någon gång. Jag vill minnas att klockan var närmare ett. Så kanske skulle man snarare kalla det för natt. Då möttes jag och morbror Martin i husets kök. Alla andra sov sedan länge, men vi två råkade båda vara vakna av någon anledning. Jag var i köket för att dricka vatten och blev ganska glad när han kom tassande barfota och i pyjamas i samma ärende som jag. Vi blev sittande där vid köksbordet och pratade om lite av varje, tjuvade kakor ur mosters förråd och delade på en dricka. Efter det så var vi inte trötta alls utan faktiskt riktigt pigga, fast det var mitt i natten. Nej, vad säger du jänta? Sa morbror Martin rätt som det var. Här blir det nog inte mycket till sömn. Ska vi ge oss ut på nattfiske? Jag hade aldrig varit med på nattfiske, så jag blev genast eld och lågor och gick med på förslaget. Var och en försvann på sitt håll och en stund senare möttes vi igen i köket. Jag hade dränkt mig själv i mer myggmedel än någonsin och morbror Martin hade fått på sig sitt vanliga blåställ, gummistövlar, keps och den obligatoriska plåttermosen. Stoppade han i innerfickan som vanligt. Tyst, tyst, för att inte väcka de andra, smög vi oss ut genom ytterdörren och ner till båten. På väg mot en händelse som ingen av oss hade kunnat förutse, för någonstans tror jag att vi i så fall valt att stanna kvar inne. Åtminstone hade jag gjort det. Vi rodde ut på den spegelblanka sjön och började fiska. Och han inte sitta där mer än några få minuter innan myggen anföll så att vi fläktade vilt omkring oss mer än vad vi fiskade egentligen. Men vi härdade ut för att det var så mysigt och lite spännande och ett äventyr som jag aldrig tidigare upplevt. Vi stod nog på oss mot myggarmén ett par timmar i alla fall och ljuset var redan på väg tillbaka när morbror Martin plötsligt sa: "Vem är det där?" Samtidigt som han nickade in mot land och bryggan nedanför huset. Jag tittade ditåt och där längst ut på bryggan stod en kvinna som jag inte kände igen alls. Hon hade nog varit i vattnet, tror jag, för det syntes till och med på håll att hennes ljusa tunna sommarkläder var alldeles blöta och det långa mörka håret hängde i blöta slingor runt hela hennes ansikte och huvud. Hon bara stod där, rakt upp och ner och verkade inte lägga märke till oss överhuvudtaget. Hon rörde sig inte. Vem var hon? Och var kom hon ifrån helt plötsligt?
Vem är du och vad vill du oss?
Ropade morbror Martin högt så att det ekade över sjön och jag hoppade till. Men kvinnan verkade inte höra, eller så brydde hon sig inte. Hon svarade i vart fall inte och reagerade inte alls. Hon stod bara där, alldeles stilla med vattnet droppande och håret klistrat kring huvudet och stirrade rakt framför sig. Morbror Martin tog tag i årorna och rodde så fort han kunde mot land medan jag höll ögonen på kvinnan. När vi kom lite närmre kunde jag se att hennes hud hade en blåaktig ton och jag sa till morbror Martin att hon nog frös väldigt mycket och han tog i lite till och rodde ännu fortare utan att svara. När vi nästan var framme så vände sig kvinnan plötsligt om och sprang snabbt som ett rådjur bort ifrån bryggan och upp mot huset. Nej du, muttrade morbror Martin mer till sig själv än till mig misstänker jag och tog ett sista kraftfullt årtag och så var vi vid bryggan. Vi gjorde fast båten och sprang efter henne upp mot huset. Jag blev tillsagd att vänta i köket efter en snabb koll så att ingen var där och sen undersökte morbror Martin resten av huset. Det dröjde ganska länge och jag hann tänka mycket och bli ganska rädd. Men till slut så kom han tillbaka. Hon är borta nu, sa han med sträv röst. Hon finns inte kvar längre, godnatt med dig. Och med de orden försvann han in i sitt och mosters sovrum och stängde dörren efter sig. Ja, där stod jag med 1000 tankar i huvudet och nu också ganska så förvånad. Vad handlade detta om egentligen? Vem var kvinnan? En inbrottstjuv? Någon han kände? Nej, inget av det där verkade rätt. Men morbror Martin, han hade verkat rädd för kvinnan som om han visste vem hon var utan att känna igen henne och kände sig hotad på något sätt. Jättekonstig reaktion och verkligen inte likt honom och det skrämde mig lika mycket som den okända kvinnan gjorde. Det tog tid att lugna ner sig den natten men till slut så kom jag i alla fall i säng och fick några timmars sömn. Dagen därpå så försökte jag flera gånger fråga morbror Martin om kvinnan och hela den konstiga händelsen. Jag ville ju prata om det, få en förklaring till hans reaktion, svar på mina frågor. Men han svarade bara att han inte ville prata om det. Och när jag inte gav med mig och slutade fråga så röt han åt mig högt och jättearigt att låta det vara. Och efter det så vågade jag inte fråga. Jag vågar fortfarande inte fråga igen, fast det gått så många år. För morbror Martin ryter aldrig, aldrig någonsin. Det spökar i min yngsta dotters lägenhet. Ja, ni får tro vad ni vill, men det gör det faktiskt. Eller åtminstone så finns det någonting där som absolut inte borde finnas. Varken där, någon annanstans eller ens överhuvudtaget. Han bor i ett stort, gult, gammalt trähus i två våningar. Det är väl bevarat och väl omskött och min dotter bor på bottenvåningen med en egen trapp, egen ingång och en stor, fin altan. Ja, det är jättefint och väldigt mysigt på alla sätt och vis förstås, men som sagt, det spökar. Det märktes av från allra första stund och det gör sig ofta påmint. Det började med tydliga tunga fotsteg. De gick det inte att ta miste på eller undgå att höra, men det gick aldrig att hitta någon förklaring till dem. I anslutning till hallen fanns det en klädkammare och då kunde man höra distinkta och tydliga knackningar där inifrån. De hittade vi heller aldrig någon förklaring till. När de bott i lägenheten någon månad avtog både fotsteg och knackande och till slut så försvann det helt. Men istället började visslingarna. Någon visslade högt och ljudligt. Den där tvåtoniga melodin som man brukar använda när man visslar på en hund, fast lite långsammare. Man kunde höra den där visslingen då och då och på olika platser i huset. Ibland i köket, ibland i något annat rum. Ibland alldeles intill örat så att det nästan slog lock för öronen. Ibland lite längre bort eller någon annanstans i lägenheten. Man fick nästan intrycket av att någon gick runt där inne och letade efter sin hund. Kallade på den. Så lät det i alla fall. Och därför trodde vi att det kanske var det det var. Någon bortgången husse som inte kunde sluta leta efter sin fyrbenta vän. Människor är olika och reagerar olika på olika saker. Samma saker också, för den delen. Själv tyckte jag att visslingarna var lite läskiga, men bara lite. För det hela var ju ändå bara ett ljud och ganska oförargligt. Så det störde mig men inte särskilt mycket och mest på kvällarna. Min dotter däremot reagerade inte alls på samma sätt. Hon konstaterade bara lugnt att det tydligen inte bara var hon som bodde där och döpte den som orsakade det där fenomenet till visslaren och tyckte lite synd om honom att han inte får tro. Hon har aldrig haft problem med att säga vad hon tycker och tänker och det inkluderar även visslaren. Tyst med dig, visslan, kunde hon säga. Jag försöker koncentrera mig och du stör. Oftast fungerade det och efterhand så vande hon sig vid det där. Det var hennes sätt att hantera honom och att han hela tiden fanns där med sitt visslande. Och veckorna gick och visslaren nästlade sig in i hennes vardag. Hon slutade reflektera över det och noterade det knappt ens längre utom när hon blev störd eller hade gäster. Efter att visslaren nästan skrämt vettet ur en envetet dörrförsäljare lärde hon sig att ta för vana att säga till visslaren att tiga när hon hade vänner där. Och det verkade han finna sig i för det allra mesta. Och så gick veckorna och så som jag uppfattade det var visslaren och hans existens inte på något sätt ett problem. Utan hon tyckte att han hörde till huset lika mycket som hon gjorde det. Och så var det inte mycket mer med den saken. Nej, vilken kass historia, tänker ni nu. Visslaren är inte ens läskig, inte ens för den som tvingas bo med honom. Men vänta bara. Det är inte som ni tror, inte som vi trodde heller, för den delen, skulle det visa sig. Min dotter bor i en annan stad och det är en bra bit att åka. Därför hälsar jag inte på så jätteofta. Men när jag väl gör det så brukar jag istället stanna några dagar. Jag var där och hälsade på över helgen för ett tag sedan och det brukade vara både trevligt och mysigt trots visslaren. Men den här gången så blev det, låt mig säga, annorlunda. Först var allt som vanligt. Vi pratade, hon bjöd på mat och vi pratade ännu mer. Och ja, ni fattar säkert. Alla har väl mammor eller andra nära släktingar som hälsar på ibland. De flesta i alla fall. Sent på kvällen satt vi i soffan i vardagsrummet och försökte se en bra film på tv. Det gick så där, för vi kunde inte låta bli att prata hela tiden så ingen av oss hängde med i handlingen, vilket ledde till ännu mer prat och en del ganska fånigt fnissande. Visslaren hade inte hört av sig på hela tiden. Vi hade inte nämnt honom eller ens pratat om andra saker i den stilen. Vi var lugna, glada, fnissiga och inte särskilt trötta trots den sena timmen. Plötsligt knackade det hårt på ytterdörren. Soffan vi satt i stod placerad precis under fönstret som vetter mot den lilla trappen och trappavsatsen utanför hennes ytterdörr. Så vi vände båda två på huvudet för att se vem som kom och knackade på så här dags på kvällen. Vi såg ingen där utanför och tittade förvånat på varandra. Dottern ville inte gå och öppna för att se efter. Hon väntade inget besök och menade att den som störde folk så här sent nog ändå var i rätt jobbigt skick en sen fredagkväll och allt. Ja, hon har en poäng i det så jag höll med henne om att det var lika bra och vi såg ju ändå ingen där ute. Men så knackade det ännu en gång, fast på fönstret bakom oss den här gången. Och vi vände automatiskt blicken ditåt. Självklart gjorde vi det. Vi trodde ju att det var någon där. En vanlig, riktig människa och inte det där. Nu efteråt så tror jag att vi ångrar oss att vi gjorde det lika mycket båda två. Vi hade väldigt gärna sluppit att se det där som nu sitter som fastklistrat i minnet. Vi hade mycket hellre låtit bli att se det och fortsatt tro att det var en vanlig normal människa och en alldeles vanlig normal knackning. Men det visste vi ju inte då och det är lätt att vara efterklok. Så vi tittade. Det stod på trappavsatsen utanför dörren och lutade sig fram över trappräcket i en omöjlig vinkel som på något sätt tycktes upphäva tyngdlagen. Dets ansikte var bara några centimeter ifrån rutan och väldigt obehagligt nära oss. Det hade stora, alldeles runda utstående ögon. Lite som ögonen på en råtta fast med iris och pupiller som en människa. Näsan var liten men så upptryckt att den påminde om ett tryne. Och munnen. Dess mun var alldeles för bred och det låg för stort från örsnibb till örsnibb. Omöjligt orimligt brett med alldeles för många alldeles för små tänder blottade. Huden var gulblek och det halvlånga råttfärgade håret hängde i stripor som bara nästan dolde de kala fläckarna på huvudet. och det bara log och log. Tjejerna i min familj har aldrig varit av den sorten som piper och skriker. Men nu var det inte långt ifrån. Vi kastade oss ur soffan och rusade ut i köket båda två, fullkomligt skräckslagna och utan att få med oss våra saker. Människor är flyktdjur i grunden. Och vi är inget undantag. Och nu flydde vi i total panik ut i köket som skrämda bytesdjur från ett hungrigt lejon. Som om det skulle hjälpa. Där blev vi kvar en bra stund medan vi försökte prata oss lugna och sa saker som vi måste ha sett fel och vi inbillade oss nog, skrämde upp varandra. Till slut måste vi ju våga oss in i vardagsrummet igen. Det fattade vi ju båda två. Vi var tvungna. Våra telefoner låg kvar där. Och min medicin. Och vi hade rusat iväg ifrån ett brinnande stearinljus som stod på bordet där inne. Vi måste fatta mod. Vi var tvungna. Det fanns inget val. Det hade gått ganska lång tid. Om det verkligen stod något där ute förut så var det säkert borta för länge sedan, sa vi till varandra. Och återvände till vardagsrummet. Men det var det inte. Det stod fortfarande där och kikade in med ansiktet mot rutan. Fortfarande i lika omöjlig position. Och det låg fortfarande och visade alla sina för små och för många tänder. Vi slet åt oss det vi kommit för att hämta och dottern släckte ljuset samtidigt som vi hela tiden höll koll på det. Sedan började vi försiktigt backa ut ur rummet. För vi vågade faktiskt inte vända ryggen åt det. Och ja, vi såg. Det blinkade långsamt med ögonen mot oss och det fruktansvärda leendet, det dog. Och det visslade den där välbekanta tvåtonsvisslingen. Resten av den natten behöver ingen närmre beskrivning. Ni förstår säkert själva hur otroligt inte kul det var och hur vi inte sov särskilt mycket alls. Min tappra dotter, som stått ut med visslaren så länge och tyckt lite synd om honom, var efter detta fruktansvärt rädd och undra på det. Visslaren var inte den vi av någon anledning hela tiden trott. Visslaren var det. Och på något sätt förändrade det allt för henne och hon har flyttat därifrån, tack och lov. Men det kommer att ta mycket lång tid innan vi kan höra den där sortens vissling utan att känna obehag och ja, skräck helt enkelt, om ens någonsin. Och vi kommer aldrig att glömma det. Och du som lyssnar, du har ju garanterat varit med om någonting. Skrämmande kanske, obehagligt eller bara mycket ovanligt. Nu kan du skicka in din berättelse till oss. Gärna längre, då har den större chans att komma med i avsnittet. Det gör du superenkelt till Paranormalias Facebook-sida. Där vi heter Paranormalia. Gör det så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.